Låt oss be. Tack Jesus för att vi får samlas inför ditt ansikte, inför din tron. Att vägen till Gud alltid är öppen genom Kristus Jesus. Tack för att du tar emot oss, för att vi får komma till dig och vi får bli förvandlade av dig. Så vi ber dig nu att ditt ord må tala till oss, tala till vårt hjärta, till vår själ, till hela vår varelse. Och gör ditt verk i oss. Så kom du heliga ande när vi samlas och vi delar ditt ord tillsammans. I Jesu namn. Amen. Så, vad härligt att vara hos er. Vad härligt att vara i en sån vacker gammal kapellokal från 1800-talet. Jag har hört lite grann om bakgrunden till lokalen och lite grann om bakgrunden till församlingen. Och känner mig väldigt glad och tacksam och välkomnad att få vara hos er idag. Och min fru Therese är med också. Vi har lämnat våra 4 barn hemma i Forserum, eller ett är på väg från norrifrån. Han har varit och åkt slalomskidor och överlevt den här veckan också. Men annars har vi 4 barn hemma i Forserum. Så det är inte så långt att åka hit och besöka er i Vetlanda. Väldigt glad att få vara här idag. Ska jag börja med att berätta vem jag är och vad jag gör till vardags. Jag har lite olika uppdrag. Det som stod på rubriken här utanför är väl det som är min huvudsakliga sysselsättning också, är att vara direktor för Clapham-institutet. Clapham är en förort till London där ett antal kristna i olika delar av samhället samlades för 200 år sedan för att ta strid för kristna värderingar och ta strid för världens agenda som hotade att bryta ner på olika sätt. Och den viktigaste frågan för dem var frågan om slaveriet och frågan om slavhandeln. Någonting som var en vederstygglighet i tiden. När man ser på människan utifrån hur Guds skapelsetanke är, att människan är skapad i Guds avbild. Men man köpte och sålde människor som boskap. Och han och de andra kämpade i motvind och i uppförsbacke och i motstånd. Och det bröt inte igenom för de första året, inte andra året, inte tredje året. Men med tiden så bröt det igenom därför att de arbetade för sanning och för rättfärdighet. Och till slut så fick de se hur den frågan och andra frågor bröt igenom. Så det är en inspiration för oss i vårt arbete som kristen tankesmedja i världens mest sekulära land. Och för 12 år sedan så såg ett antal kristna ledare i olika kyrkor och samfund, olika yrkesgrenar med olika expertis, möjligheten och behovet av att samlas och starta en kristen tankesmedja i vårt land. Så den här symbolen är en symbol för treenigheten som min företrädare på direktorsposten, som är Tuve Skånberg i riksdagen och i konstitutionsutskottet. Han hittade det i sin forskning när han skrev sin doktorsavhandling. Det här är en gammal medeltida symbol för treenigheten. Men det är också ett sätt att beskriva att Clapham-institutets arbete befinner sig här i gränslandet mellan 3 fält som är församlingen, samfunden, kyrkan, politiken och akademin. Så att vi är inte ett kyrkosamfund, vi är inte ett politiskt parti, vi är inte en akademi, men vi finns i det här gränslandet där det behövs en tydlig och varm kristen röst i samhällsdebatten. Och det har vi varit nu i 12 år. Vi har gjort det i form av debattartiklar, vi har gjort det i form av seminarier och föreläsningar. Finns alltid med i Almedalen till exempel. I somras hade vi 2 seminarier där. Ett om relationen mellan Sverige och Israel, som ni skyltar så tydligt här. Och man ser att på rent fysiskt så har den divergerat för mycket, den relationen tyckte vi. Så vi ville visa på hur kan vi få den närmare och bättre igen. Och den andra handlar om de sena aborterna, där vi belyste den etiska problematik som finns med de sena aborterna. Och då hade vi företrädare för staten och också för de liberala grupperna som vi kunde se när vi fick förmedla innehållet i vad handlar det här egentligen om och var ligger problematiken. Och de får reflektera över det och också fundera över, nej, vi kanske inte kan tänka riktigt så som vi har gjort tidigare. Och det är det som är vårt mål också, att upplysa, bilda information, förkunna och försvara kristen tro och kristna värderingar i världens mest sekulära land. Vi har nästan inte kvar någonting av vårt tryckta material. Vi har skickat iväg det på olika håll. Jag har kvar några få ex av den rapport. Vi har gjort 3 rapporter i vårt arbete. Och jag har med den andra av dem som faktiskt min fru har varit med och skrivit också. Som heter Det färgglada mörkret. Som handlar om innehållet i Stockholm Pride. Det står beskrivet på deras hemsida för var och en att se. Och ingen har undersökt det. Ingen har sammanställt det. Därför att det är obehagligt. Därför att det är obehagligt. För alla människor, oavsett vad man tycker om etik och så vidare. Men det gräsliga innehåll av prostitution, av droger, av självskadebeteende som förkunnas och öppet bejakas i de sammanhangen behövde belysas. Och det var rätt tufft att ta den drabbningen. Det var många som inte ville att den informationen skulle tas fram, men vi såg att det här behövde vi göra. Och den har varit till stor nytta i många sammanhang, i många kommuner, inklusive den här, där vi har fått vara med och sprida den informationen och säga att det här är det som det faktiskt handlar om. Jag har 2 ex kvar av den, sen är de slut, då har de gjort sitt verk. Men all information om den och om vårt övriga arbete finns på klapphaminstitutet.se. Sen när ni går ut härifrån, då kommer ni att få med er, kommer min fru och ge er en broschyr också. Kan ni ta med och läsa mer om vårt arbete? Vi har inga samfund som stödjer oss med hjälp och resurser. Vi har inga offentliga bidrag som ni säkert kan gissa. Utan vi är beroende av att vi har personer som älskar Jesus och som älskar evangeliet och som brinner för Guds rike i vårt land i vår tid. Som är med och hjälper och stödjer. Så det kan man göra på Swish och på bankgiro och så vidare. Och så har jag också med mig några autogiroblanketter. Så att om någon känner en maning att vara med och hjälpa oss i vårt arbete och bära på månadsbasis, då får ni en bok också. För jag har med mig lite böcker. Jag skriver böcker också på min fritid. När jag inte är direktor och när jag inte är ledarskribent i Världen idag. Och när jag inte är forskare. För det är jag också. Och jag ska gå igenom lite mer om vad jag forskar på. Vad jag undersöker i mitt arbete som historiker. För det är mitt huvudämne. Men jag har med mig några böcker. En av dem anknyter till det som vi har här framme på flaggan också. Härligt att ni har Sveriges flagga och Israels flagga också här på podiet. Den här boken heter Hopp för Sverige och kom för 1,5 år sedan. Och ni känner förmodligen som jag och de flesta gör när ni tittar på nyheterna. Det är inte mycket hopp man känner när man tittar på nyheterna. Därför att det är så mycket som man känner att det här spricker, det här går sönder, det här dras ner och det här är inte gott för ett samhälle. Och då vill vi göra på ett antal olika samhällsområden. Jag har inte skrivit hela den här boken själv, utan vi är ett antal kristna ledare från olika organisationer som samlades och arbetade och bad och samtalade. Och det resulterade i den här boken som visar på varje samhällsområde då. 1. Vad är Guds grundvision för det här området så som den presenteras i skriften? 2. Vad är nuläget? Hur ser det faktiskt ut i Sverige idag? Och 3. Vilken strategi kan vi ha tillsammans som individer, som församlingar, som kristna för att upprätta det som har blivit förstört? Och då tar vi sikte framåt på 2029. För då är det faktiskt 1200 år sedan, vadå? Anskar. Det är 1200 år sedan evangeliet först kom till Sverige och började kunna förändra ett samhälle som var mycket primitivt och stora problem. Och då kunde evangeliet vara med och upprätta och göra bättre. Och det tror vi att det kan ske igen. Det är en av de böckerna som jag har med mig. Sen har jag också en annan som jag har skrivit för några år sedan som heter Guldet blev till sand. Och bilden på omslaget förmedlar ungefär vad det handlar om. Att det finns guldskatter, men de håller på att dras ner och hota och smula sönder till grus och sand. Men det finns fortfarande möjlighet att rädda guldet. Och den anknyter till det som Paulus skriver till Timoteus i 1 Timoteusbrevet. Om det som han kallar, se till så att du vinner det verkliga livet. För det som är det verkliga livet, det som är livets verkliga värden, hotar att smula sönder i vår tid. Förytligas, förbilligas, förenklas in absurdum. Men undertiteln är hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer och hur vi kan vinna det åter. Även där som individer, som församlingar och som hela samhället. Jag har en pytteliten bok som heter Ecce Homo, se människan, som handlar om människovärdet. Den här delade vi ut till alla riksdagsledamöter när den kom. För den handlar om hur vi behöver försvara människovärdet, inte minst i den fråga som vi har jobbat mycket i Klapphaminstitutet som handlar om dödshjälp. Försöken att introducera att en läkare kan ge patienten ett dödligt gift. Och det ser vi att det är oerhört destruktivt av en massa skäl. Den här lilla skriften handlar om det. Sen, som historiker så fick jag en mycket märklig idé för några år sedan. Faktiskt en dag när jag åkte nästan hit, när vi åkte till Sävsjö med familjen och med barna och vi skulle leka på Bodaborg, fick jag en idé i huvudet på morgonen. Sen på vägen dit i bilen, då kom jag på halva berättelsen. Sen lekte vi och grejade i Bodaborg. Sen åkte vi hem igen, sen kom jag på andra halvan i bilen på vägen hem. Och då blev det den här mycket annorlunda boken som handlar om uppståndelsen. Granskat ur världens främste detektivs ögon. Vad skulle hända? Det är ju en påhittad berättelse då om detektiven Sherlock Holmes, som jag tycker är så spännande och fascinerande och har läst sedan unga år. Vad skulle hända om han skulle sätta sig in i den historiska bevisningen kring den här märkliga påskhelgen i Jerusalem för nästan 2000 år sedan? Och det blir ju ett sätt då att visa vilken grund vår tro vilar på, vilken stabil historisk grund vår tro vilar på. Så som en detektivroman är uppståndelsen förmedlad. Den finns på engelska också för den som läser det, eller för någon som känner någon som läser på engelska. Och slutligen så har jag en liten bok. Ni märker, jag lånar gärna titlar till böcker av andra. Till vem skulle vi gå? Som Petrus sa när han hade reflekterat över de olika vägarna, de olika messiasgestalterna. Så sa han, till vem skulle vi gå? Vi ser ju att det är du som är messias. Så det här är en liten bok som är en sammanfattning av det religiösa och ibland antireligiösa landskapet i Sverige idag. En liten guide att förstå det, och också en guide då till hur vi förmedlar evangeliet i en tid och en kultur som vår. Så det är lite olika litteratur. Jag skriver mycket på dagarna och på kvällarna på min kammare. Och nu är jag här hos er och får dela skriften med er. Så det är roligt att läsa och undervisa och skriva. Men det jag tycker är nästan allra roligast är att predika och dela Guds ord. För det ligger så nära hjärtat. Det andra använder jag hjärnan och förnuftet mycket, och jag tycker det är roligt och stimulerande. Men nästan ännu mer fantastiskt att få använda det som ligger närmast hjärtat. Men titta gärna på böckerna här utanför sen. Då har jag ett antal ex där som ni kan få titta på. Och som sagt, kan du tänka dig och känner en maning att vara med som månadsgivare till Klapphamns arbete, då har jag autogiroblanketter och då ska du få en bok med dig också. Så, då tänkte jag, nu fick jag obegränsat med tid här. Det är farligt när man ska erbjuda talare. För jag tänkte jag skulle gripa över ett ganska stort fält idag. Åtminstone historiskt. En gång talade jag på en kristen sommarkonferens. Och då gjorde jag rent pedagogiskt så att jag ritade ut hela världshistorien från begynnelsen till slutet, som ännu inte har inträffat, på podiet. Och så gick jag igenom då hur Guds folk har fungerat och brottats med olika saker, och hur Gud har agerat genom historien. Jag ska inte ta riktigt hela världshistorien idag, men ganska stor del faktiskt. För att som historiker så forskar jag på svenskt 1900-tal. Vad hände under förra seklet som fick Sverige att flyttas från ett ganska fromt land till världens kanske mest sekulära land? Vilka politiska processer var det som aktivt genomfördes i syfte att dra Sverige i den riktningen? Det har jag studerat och blir förhoppningsvis klar i början på nästa år. Så att historia, ser jag, är en väldigt viktigt inslag för att förstå vad det är som har hänt. Vad det är som har påverkat oss i den världsliga historien, men också i historien genom Guds ögon. Och det jag tänkte jag skulle ta er med på idag är en berättelse om två städer. Två städers historia. Och det är två städer som har funnits med länge i historien. Eller den ena trodde man skulle finnas nästan för evigt, men den fick ett ganska snabbt och abrupt fall. Medan den andra staden lever i högönsklig välmåga när man inte trodde länge att så skulle vara fallet. Och det är de två städerna Jerusalem och Babylon. Tänkte jag skulle ta med er på en historisk resa genom de två städerna. Och då får ni stå ut med att jag ger er lite historisk bakgrund, för det blir så spännande när man kopplar samman det som beskrivs i skriften med det som händer och beskrivs i vanliga världsliga historiska källor också. För det gör ju varje folk. Man skriver sin historia. Det har grekerna gjort, det har babylonierna gjort, det har perserna gjort och så vidare. Och då får vi bilden mycket klarare och tydligare för oss. Och det här börjar egentligen i den regionen, Mesopotamien, långt ner där de två stora floderna rinner ut, i en stad som heter Ur. För det var egentligen den mäktigaste staden först, under tiden som de här stadsstaterna i Mesopotamien började byggas upp. Fanns inget stort enat rike. Men ur började folket flytta lite längre upp längs floden och tänkte att där bor vi lite tryggare. Och där började man bygga en stad, och där började man bygga ett högt torn som man reste för att förkunna: se vår mänskliga härlighet och allt vi kan göra. Se på oss. Och efter ett tag så rasade det där tornet och det blev ingenting av den kulturen. Men det började byggas upp igen. Och det blev till en stor stad, och det blev till en mäktig stad som blev en av de mäktigaste i världen under olika perioder. Samtidigt vet vi att från den här staden Ur så var det en ensam man som fick en kallelse att gå iväg till ett annat land där du inte känner någon, men där Gud kallar dig och där jag har en plan för dig och för dina efterkommande som ska vara till välsignelse för hela mänskligheten. Och han gick till det landet och han byggde ingen stad. Han bodde ju i tält hela sitt liv, Abraham. En del han gjorde var bra, en del var tokigt. Men Gud uppfyllde sina löften till Abraham och Gud uppfyllde de löften som han gav till Abraham. En del fick man vänta länge på, längre än vad man tyckte att man orkade. Men Gud uppfyllde sina löften. En del av de löftena är ännu inte uppfyllda. Men så som vi ser genom historien att de har blivit uppfyllda historiskt, så har vi god tro och goda skäl att tro att Gud är trovärdig och håller de löften som han har gjort. Men om man då tar Babylon, när det var som störst och starkast och när samtidigt Jerusalem såg som allra svagast ut, då är vi i början av 500-talet före Kristus. De vet ju fortfarande inte att det är 500-talet före Kristus, utan de baserar sin tideräkning på andra kungar och så vidare. Men Babylon är stort och starkt, håller på att erövra alla områden runt omkring, inklusive Jerusalem. I Jerusalem är man svaga, man är utsatta, riket har blivit delat. Norra halvan av riket har blivit övervunnet av assyrierna och blivit bortförda i fångenskap. Det södra riket är mycket litet och mycket svagt. Och staden Jerusalem har ett svagt försvar. Och profeter dyker upp som säger att ni måste omvända er. Då kommer Herren att rädda Jerusalem. Då kommer Herren att rädda folket. Men folket omvänder sig inte och kungen omvänder sig inte. Utan staden är på väg ner till att förstöras och brännas. Och det förkunnar profeterna väldigt tydligt. Men de förkunnar också saker om Babylon. Och då tänkte jag att vi skulle kunna göra som parallell. Om vi tar någon stad som är riktigt kollapsad och tillhör dåtiden i vår tid. Birka. Det är ju dött liksom. Om någon skulle komma och ställa sig på torget och säga, jag har en profetia, Birka ska bli stort och starkt och det ska bli levande igen. Medan Stockholm eller någon annan mäktig stad i världen, Tokyo, Dubai, det kommer att tappa i kraft. Det kan man ju tänka sig eller påstå att det kommer tappa lite i kraft. Det kanske kommer att gå från plats 1 till plats 10 i världen eller något sånt där. Eller de kommer att tappa mer i kraft och komma till plats 100 i världen. Men profetierna om Babylon, de är mycket starkare än så i hur de förkunnar hur illa det kommer att gå med Babylon. Och det skulle kräva en enormt stark tro för att tro på de profetierna när de uttalas. Därför att Babylon är världens starkaste stad. Oövervinnelig. Besegrar alla som kommer i dess väg. Och det är vackert. Orsaken faktiskt att jag kom och delade här idag var att jag och min fru, vi åt middag med några vänner här om veckan och kom och tala om de antikens 7 underverk. Och då tänkte jag berätta lite grann här om Babylons hängande trädgårdar. Är det någon av er som har varit och sett ruinerna av Babylon? Nej, inte jag heller. Men man förstår att världen, att den staden var fantastiskt vacker. Det var en av antikens 7 underverk, de hängande trädgårdarna i Babylon som kung Nebukadnessar byggde till sin fru från Persien. För hon saknade de vackra vyerna hemma från Persien. Och då byggde han de hängande trädgårdarna till henne. Men profetiorna, det Gud säger i den här perioden, när Babylon är störst, starkast, Jerusalem är på väg att bli svagare och svagare, hämtar jag från Jeremia. Och nu kommer jag läsa en god stund här ur skriften för er. Och vi kommer att hoppa lite grann fram och tillbaka. Men det kommer att vara på samma historiska tillfälle i alla fall. Om vi börjar i Jeremias 50:e kapitel. Hela det 50:e och det 51:a kapitlet handlar om samma tema. När det har handlat om de olika rikerna runt omkring som Gud säger, så här kommer det att gå för dem. Och han talar om riken som vi inte känner till idag. Som var halvstarka då, men som föll och kollapsade. Och om Babel säger han då, som följer. Och då får jag ta hjälp av mina glasögon här. Om vi börjar i första versen i Jeremia 50. Detta är det ord som Herren talade om Babel, som är det hebreiska namnet då på Babylon. Om kaldéernas land, som är det namn som man använder om det babyloniska folket och det babyloniska riket. Genom profeten Jeremia. Förkunna bland hedna folken, ge det till känna. Res upp ett baner, kungör och dölj det inte. Säg, Babel är intaget. Bel, som är en av de många avgudar som fanns i Babylon. Bel har kommit på skam. Merodak är krossad. Dess avgudabilder har kommit på skam. Dess avgudar är krossade. Till ett folk drar upp mot det norrifrån, i perserna. Det ska göra dess land till en öde mark, så att ingen kan bo i det. Både människor och djur ska fly. I de dagarna och på den tiden, säger Herren. För det där var det korta introduktionen av vad som ska hända med Babel. Sen kommer information om vad ska hända med Israel, med Jerusalem. De här kommer parallellt hela tiden hos profeterna. Ska Israels barn komma tillsammans med Juda barn? Under gråt ska de gå, och Herren sin Gud ska de söka. De ska fråga efter Sion, alltså Jerusalem, och vända sig hitåt. Jeremia är i Jerusalem när han meddelar den här profetian. Och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Det är introduktionen. Låt oss hoppa några verser längre ner till vers 10. Kaldén, alltså Babylon, ska plundras. Plundrarna ska alla få nog, säger Herren. Varför då? Ty ni gladde er och jublade när ni skövlade min arvedel. Gud har förklarat att det kommer en dom över Jerusalem och över det judiska folket därför att de inte har följt Guds bud. Men de som utförde det gör det i någon slags triumf och hämnd som Gud inte har gett till dem. Ni hoppade som kvigor på tröskplatsen och frustade som hingstar. Er mor ska ändå fullständigt komma på skam. Ja, hon som har fött er ska få skämmas. Se, sist av hedna folken ska hon bli en ödemark. Ett torrt land och en öken. På grund av Herrens vrede måste det ligga obebott och helt hållet vara en ödemark. Var och en som går förbi Babel ska häpna och vissla med tanken på alla dess plågor. Det är grymt frimodigt att säga så om världens mäktigaste stad. Tänk då om någon säger det här idag om Dubai, som är så stort och fantastiskt, och säga, snart finns det inget Dubai. Kom av ruiner. Det kan man knappt tänka sig, den tanken. Men så frimodig är profetian, och vi ska se vad den landar i den verkliga historien. Låt oss hoppa till parallellen som är i Jesaja. Jesaja förkunnar ju också hur ska det gå i framtiden med det assyriska hotet och också med det babyloniska hotet. Vi kan gå till Jesaja 44. Slutet på Jesaja 44. Och då namnger Herren också personen som ska stå för den här nedrivandet av den mäktiga Babel. Och här är några detaljer också i beskrivningen som jag tänker, lyssna nu och se om det är några detaljer som ni märker återkommer. Så ska vi se på vad som hände i den faktiska historien sen. I vers 27. Jag är den, säger Herren, som säger till havsdjupet, torka ut! Dina strömmar ska jag låta sina. Jag är den som säger om Koresh, som är den persiske kungen, som på persiska heter Kyros. Han är min herde, han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, som är på väg att förintas. Det ska bli uppbyggt. Och till templet, din grund ska bli lagd på nytt. Det är orden om Jerusalem. Så säger Herren till sin smorde, till Koresh, som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom. Lossa bältet för kungens höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. Babylon är också världens mest befästa stad. Den är enormt stor och den har helt enorma skyddsmurar som ingen kan inta och ingen kan krossa. Det är murar som på sina ställen är uppåt 100 meter höga och 20 meter djupa. Det går inte att ta sig in i stan. Portarna är massiva, de är enorma. Hur kan någon komma på tanken och säga att de ska krossas? Vi ska se. Vi återgår till Jeremia 50. Så finns det några detaljer till som påminner om samma beskrivning en gång till. Jeremia 50, 38. Torka ska drabba dess vatten. Det är samma sak som stod i Jesaja. Torka ska drabba dess vatten, de ska torka ut, ty det är ett gudabildernas land. Med sina skrämmande avgudar uppför de sig som galna. Därför ska schakaler bo där tillsammans med andra ökendjur. Strutsar ska där ha sin boning. Aldrig mer ska någon människa bo där. Från släkte till släkte ska det vara obebott. Och i kapitlet efter så står det att Babel ska bli en stenhög. Det mäktiga Babel. Och det märkliga är då att om vi tittar på historien några år framåt, 70 år framåt närmare bestämt, 70 år varar judarnas fångenskap i Babel när de bor där i främlingsland och Jerusalem, templet är förstört och uppbränt och det känns helt hopplöst. 70 år senare uppfylls det som profeterna talar om här. Det som händer är att perserna kommer under Kyros, den store perserkonungen som sen leder det persiska riket. Ja, så länge han lever och sen är det persiska riket stort och starkt i flera sekler. Hur kan perserna inta det mäktiga Babylon? Murarna är ointagliga och ogenomträngliga. Jo, då tar Kyros och hans militärstrateger en plan som ingen hade tänkt på från Babels sida. Vad heter floden som rinner genom Babylon? Eufrat. Den stora floden. Den rinner mitt igenom Babylon. Men vad händer om portarna är för starka, om muren är för hög, men om vattnet inte skulle finnas där? Då gör Kyros och hans militärstrateger så att de går längre upp längs flodloppet. Och så leder de om floden så att den inte längre flyter genom den enda väg som är stängd in i Babylon. När flodsloppet är omvridet, 70 år senare, efter att profeterna har förkunnat att vattnet ska torka ut, strömmarna ska stillna, då är det exakt det som händer. Och de perserna tar sig genom det upptorkade flodloppet in i stan, det finns inget försvar där, och de intar stan. Och under den här processen, när det här händer, vad läser vi om det? Det läser vi om i Daniels bok. Sista natten. När allting håller på att kollapsa, då ordnar Belsassar ett gästabud. Det har ni läst om, Daniel 5. Belsassar ordnar ett gästabud. Kommer en mystisk hand på väggen som skriver ett budskap som han blir jätterädd av. Han kallar efter någon som kan förklara vad är det som händer. Och folk säger att det finns någon som heter Daniel som kan förklara hemliga budskap. Och han förklarar att det är snart slut med dig. Ditt rike kommer att bli intaget, uppdelat. Meder och perser kommer att inta det. Och kungen vill belöna Daniel. Han säger du kan behålla dina gåvor. Jag vill inte ha dem. Och den natten dör Belsassar. Och Kyros intar Babylon. Precis så som profeterna hade sagt tidigare. Men ni såg en annan sak som var gemensam i den här beskrivningen av Babylon. Den stora staden. Det var beskrivningen att det ska bli till en stenhög. Ingen ska bo där. Så blev det inte. Inte omedelbart i alla fall. Utan när perserna hade intagit det så var det fortfarande en stor och mäktig stad. Men de flyttade huvudstaden till en annan stad. För att visa att nu är det ett nytt rike. Det är en annan stad som ska vara huvudstaden i perserriket. Babylon är med om ett antal uppror och några stökigheter så att den förfaller. Men den finns fortfarande. Och det bor fortfarande halvmycket folk där. Perserriket är fortfarande stort och starkt i 200 år till. Sen kommer en stor, stark erövrare från Grekland och han heter Alexander. Alexander den store skjuvlar igenom hela perserriket på bara några år. Som en ung man så tar han sig ända bort till Indien när hans generaler säger att nu får vi faktiskt gå hem igen. Vi kan inte hålla på och försöka erövra ännu mer. Så de går hemåt. Och var vill Alexander då slå sig ner? Babylon. För han ser att det här är ju en fantastisk stad med en fantastisk historia. Jag vill bygga upp den igen och göra den till huvudstaden i östra delen av mitt rike. Så han sätter sig där och företar sig planen att bygga upp Babylon till något stort igen. Men Herren har profeterat några hundra år tidigare och sagt att Babylon kommer att bli en ödeplats och en stenhög. Och vid 32 års ålder så blir Alexander plötsligt sjuk och dör. I Nebukadnessars gamla nedfallna palats har han bosatt sig. Där dör han. Det är en märklig händelse. Utifrån att någon människa tar sig planen och säger jag ska bygga upp Babylon igen. Och vill ni ha en mänsklig strategi, vad ni ska ha för planer i livet så föreslår jag försök inte bygga upp Babylon igen. Det går inget bra. För det går sämre och sämre för Babylon. När Alexander har dött så splittras hans rike. Och Det blir mera uppror och till slut så bestämmer sig härskaren i en del av riket att nu river vi ner det här. Och hela den mäktiga Babylon rivs ner. Det finns fortfarande en massa material där, men då ska de ju bygga andra städer på andra platser. Och de inser här finns ju jättemycket byggnadsmaterial. Så man kommer till Babylon och hämtar det byggnadsmaterialet och bygger andra städer. Och kvar blir strutsar, schakaler och som det står i skriften. En helt otrolig utveckling i världens mäktigaste stad. Det finns en på senare år som har försökt samma idé faktiskt. Och honom känner ni väl till. Som ville bygga upp Babylon igen till en ny stor stad. Hans namn är Saddam Hussein. För några år sedan när han levde så ville han ju titta tillbaka på historien och tänka. När var Irak stort och mäktigt? Ja, det var ju under Babylons tid. Jag vill bygga upp den igen. Och så gjorde han så att vid ingången till den här ruinstaden, då satte han upp en stor tavla på Nebukadnessar och sig själv. Och så skrev han inskriften, byggt av Saddam Hussein, son till Nebukadnessar. Och där var tanken, här ska vi bygga upp något stort och något fantastiskt igen. Hur gick det för Saddam Hussein? Ja, han fick gömma sig i en brunn tills amerikanerna hittade honom. Och han slutade sina dagar i en galge. Det är otroligt märkligt. Och nästan mest fascinerande var när jag tittade på Wikipedias hemsida. Det är där man hittar informationen i vår tid. Då tittar man, vad får vi veta om Babylon? Ja, det berättar ju i faktarutan då om det stora fantastiska Babylon. Som var en sån fantastisk stad under forntiden. Och så kommer faktainformationen sist. Och det blir nästan mest fantastiskt då, givet det vi har sett. Ingen ska bo där. Så står det, befolkning, noll. Parentes, ruinstad. Det är fantastiskt. Det som Herren sa för mycket länge sedan som verkade fullständigt orealistiskt med alla mänskliga mått mätt. Ungefär som om någon idag skulle säga Tokyo ska inte finnas mer. Dubai ska vara en stenhög. Det som verkar så stort och mäktigt i världens ögon. Och som har en annan agenda, en annan världsbild än Herrens. Det verkar som att det står starkt för alltid, men det kommer inte att hålla för alltid. Utan då har vi den andra staden, Jerusalem, som var nerbränd, templet var nerrivet. Kyros ger judarna rätten att återvända till Jerusalem, bygga upp muren, bygga upp templet igen. Och sakta försiktigt börjar de bygga upp sitt rike igen. Vad säger Gud om deras folk, om deras rike? Ska vi läsa några ord från Jeremia 33? I Jeremia 33, då sitter alltså profeten i Jerusalem och berättar att staden kommer att falla. Det kommer att gå illa för Jerusalem. Ni kommer att föras bort som fångar. Ni måste böja er för Nebukadnessar, den babyloniska konungen. Men det kommer en annan tid. 33:10. Så säger Herren. Än en gång ska man på denna plats, som ni säger, vara öde. Utan vare sig människor eller djur. Precis så som beskrivningen är av den nutida Babylon. Så tänkte man om Jerusalem då. Här är Judas städer och på Jerusalems gator som är tomma på både människor, invånare och djur. Ja, här ska man återhöra rop av fröjd och rop av glädje. Rop för brudgum och rop för brud. Och röster av dem som säger, tacka Herren Sebaot, ty Herren är god och hans nåd varar i evighet. Och från människor som bär fram gemenskapsoffer i Herrens hus. Ty jag ska återgöra slut på landets fångenskap så att det blir som det var tidigare, säger Herren. Så säger Herren Sebaot, på denna plats som nu är öde utan vare sig människor eller djur. Ja, också i alla andra städer som hör hit ska det på nytt finnas betesmarker. Där herdar låter sina jordar lägga sig att vila. I bergsbygden, låglandet och Negevs städer, i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i andra judas städer ska än en gång jordar gå förbi herdar som räknar dem, säger Herren. Och vad är det som händer i den här tiden, i den framtiden som Herren pekar ut? Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska judar bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Det kommer en messiansk tid, säger Jeremia. Säger de andra profeterna. Jesaja talar ju jättemycket om det i den sista delen. Det kommer en tid när Herren kommer att gripa in. Han kommer att upprätta det som är förlorat. Och den tiden kom 400-500 år senare. När Gud själv föddes i Betlehem och levde, dog och uppstod för människorna. Det nya riket har kommit in i världen. Men då fanns det en annan stor stad. Babylon var kollapsat. Babylon fanns inte längre. Men då fanns det en annan stor stad som tog den nya rollen av att vara världens centrum, världens starkaste stad och världens starkaste rike som aldrig någonsin ska kunna förgås. Som vinner över varje motståndare som de stöter på. Rom tolkade sig så. Roms kejsare förstod sig själva så. Jag är gudomlig, det är mig ni ska offra till, det är mig ni ska tillbe. Men rörelsen kring Jesus växte och växte. Förkunnades i städerna runt Jerusalem. Förkunnades ända i mindre Asien och ända bort till oss i Europa. Och den kristna rörelsen växte underifrån. Samtidigt som Rom blev svagare. Det är en fantastisk spänning mellan de här rörelserna och de här rikena och de här städerna. Och då tänkte jag läsa ett stycke för er ur Augustinus. Jag vet inte om du hade förberett idag på att du skulle komma till kyrkan och få höra om Augustinus. Men det ska du få göra i alla fall. För han har skrivit en bok som heter just Guds stad. Och där han beskriver de olika rikena. Guds rike och världens rike. Och hur olika de är. Vilka olika värden de bygger på. Vilka olika herrar de har. Så låt mig läsa ett stycke Augustinus för dig. Och nu har jag tagit den här texten på engelska. Ska jag försöka översätta för dig. De här två städerna har formats på två kärlekar. Den jordiska staden, han skiljer ju på det, den himmelska Guds stad och den jordiska världens stad. Den jordiska staden bygger på kärleken till självet. Ända till förakt för Gud. Den himmelska staden bygger på kärleken till Gud. Ända till förakt mot självet. Den förra tar sin ära i sig själv. Den senare tar sin ära i Herren. Den ena söker ära från människor. Men den största äran från den andra staden kommer från Gud. Samvetets vittne. Den ena lyfter upp sitt huvud till sin egen härlighet. Den andra säger till Gud, du är min härlighet. Och den som lyfter upp mitt huvud, visst är det bra? I den ena så finns det furstar och nationer som de styr över. De styrs av kärleken till makten själv. I den andra så finns det furstar och undersåtar som tjänar varandra i kärlek. De senare som följer och de tidigare som tänker och visar ansvar för alla. Den ena fröjdar sig över sin egen styrka, över härskarnas styrka. Den andra säger till sin Gud, jag vill älska dig Herre, min styrka. Och så fortsätter Augustinus med att koppla tillbaka i det här stycket till Romarbrevet 1. Och det som människorna ser i skapelsen om skaparen. Och att människorna av fri vilja har valt att lämna över världen i världens tänkande. Och fallet kommer. Och synden kommer utifrån det. Den här spänningen mellan Guds rike, om vi tar det som så att säga. Här har ni ju två flaggor. Den högra kan få representera Jerusalem. Sverige har ju faktiskt korset i flaggan. Så vi vill att Sverige ska representera korset också. Men om vi tänker skillnaden här då, va? Guds stad och världens stad. Den kampen finns hela tiden. Har funnits genom hela historien. Babylon tänkte att vi är den största staden. Vi kommer att besegra och förinta Jerusalem. Vi gör vad vi vill med dem. Men det säger Herren att det gör ni inte alls. Sen kommer tiden, den messianska tiden, där Jesus kommer och Rom säger, vi kan krossa er om vi vill. Judarna gjorde ju faktiskt uppror, bara några årtionden efter Jesus. Och sa, vi ska ta tillbaka makten. Och Rom slog ner dem. Och slog ner templet. Och templet är ännu inte återuppbyggt. Men det finns ju en framtid också som vi ska titta på. Och vi vet inte allting om framtiden, men vi vet en del om den. För att Herren har upphållit alla sina löften i det som har varit. Och därför kan vi också förtrösta på att Herren kommer att göra det i framtiden. Och när vi tittar på vår tid och vårt land, då står vi ju också i en period där de här två rikerna har stått i strid mot varandra. Och där världens rike har arbetat, och då återkommer jag till det som jag har jobbat med i min forskning. Att världens rike har arbetat mycket målmedvetet på att det svenska, det sekulära riket, det världens rike ska trycka ner det som Jerusalem står för, det som Guds rike står för. Man har gjort det mycket medvetet genom kyrka, genom arbetet med att politisera den svenska statskyrkan. Man har gjort det i skolan genom att målmedvetet ta bort det kristna innehållet i skolan. Och man har gjort det, tittar jag också på familjepolitiken, när man har arbetat målmedvetet för att slå sönder familjen och göra den mer individualistisk, bryta loss allting från varandra. Och det allra tydligaste är ju faktiskt i skolan. Där ser man, när man tittar på källmaterialet från svensk 1900-tal, hur de som har varit ledande, inte bland statsministrarna, men de har släppt fram de här bakom, som har steg för steg och mycket medvetet arbetat för att plocka bort morgonandakten, plocka bort kristendomsundervisningen och andra saker som har varit grunden för svensk skola tidigare. Och det finns en intressant diskussion här på en av, jag kan hålla på jättelänge om jag talar om det här materialet, det ska jag inte göra, att du ska få gå hem ikväll. Men det finns en intressant debatt som är på Socialdemokraternas partikongress 1956. När Stellan Arvidsson, som är en av arkitekterna då bakom den nya skolan, och han pressar på och pressar på och pressar på. Och då för några fram tanken på den här kongressen och säger, men kan vi inte liksom samarbeta, vi som är snälla, vänliga, socialistiska humanister och de kristna? Vi kan ju liksom samarbeta och stå för samma sak. Och då stegar Stellan Arvidsson fram i talarstolen. Och jag håller inte med honom i mycket, men här säger han någonting som är sant. Han säger att det här är två olika världsbilder. Humanismen är en världsbild med människan i centrum. Kristendomen är en världsbild med Gud i centrum. De är motsatta, de kan inte samverka. Och hans strategi är ju då att låta den ena slå ner den andra. Och han och de andra lyckades väldigt effektivt. Rörelsen som stod emot var stark. Det var 2,134,513 namn som skrev under. Och några av er kanske är så gamla så att ni var med och skrev under den här namninsamlingen 1963. Så många var det som skrev under för att bevara morgonandakten och kristendomsundervisningen i skolan. Det är helt absurt många. Det är 42% av Sveriges röstberättigade befolkning. Och jag skrev en artikel om det här i tidningen Dagen i veckan, om ni såg det, ni som har Dagen, som också handlar om just det här som jag tar upp idag. Att Sveriges kristenhets utmaning i vår tid, ser jag, är att skilja på de här två rikena. Att låta Guds rike och Guds bud och Guds kallelse vara församlingens uppdrag och hålla fast i det. Oavsett hur stark världen trycker på oss. För världen trycker hårt på oss. Och de sekulära idealen har under lång tid tryckts enormt hårt över Sverige och över svensk kristenhet. Och det är det vi försöker arbeta då, både i det som vi gör i Klapphamn-institutet. Därför att vi ser att man behöver göra det med de bästa kristna experterna och forskarna och personer i olika fält som frimodigt säger att vi tror att en biblisk världsbild är den bästa och starkaste och godaste att bygga det goda samhället med. Men pressen har varit stark. Och regeringen valde ju att strunta och köra över den åsiktsutryckningen. 42% av Sveriges röstberättigade befolkning. Och då kunde man stöpa om den svenska skolan och också det svenska riket ganska fort på några få år. Det är en väldigt intressant historisk läxa. Och man kan tappa sugen och man kan tänka att vi ska inte ha något hopp. Men det ska vi visst. Därför att löftena mellan Jerusalem och mellan Babylon. Om vi tänker att det sekulära inflytandet representerar det historiska Babylon. Världens agenda. Världens stat som Augustinus talade om. Till skillnad från Guds stat. Så låt oss avsluta med att titta framåt. För vi vet någonting om framtiden. För Gud har förmedlat det. Och det handlar också om samma strid mellan de två städerna, de två rikerna, de två synsätten. Så låt oss gå till Uppenbarelseboken och avsluta. Det är ganska lätt att följa strategin och dispositionen i den här predikan. Vi börjar från början och vi slutar i slutet. Så nu förstår ni att nu är vi nog ganska nära slutet. Och i slutet står det just om Babylon och det som Babylon har representerat och den ande som Babylon representerar i alla tider. Kapitel 18, som är det sista som händer innan Gud sätter slut för historien. Då såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av strålglanser från honom. Och han ropade med stark röst och sa: "Fallet, fallet är det stora Babylon." Ni ser, det precis samma beskrivning som det var av profeterna när Babylon var den största och starkaste staden i världen. Här talar han ju på ett sätt om Rom som är den största och starkaste staden i världen här. Och han talar om alla de riken, alla de städer, alla de system som präglas av världens världsbild med människan i centrum och inte Gud och kärleken i centrum. Babylon har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Till av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit och jordens kungar har bedrivit otukt med henne. Och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Det är pengar, det är materialism, som man tänker sig i Dubai till exempel, som är otroligt materialistisk stad. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Till hennes synder har nått upp till himlen och Gud har kommit ihåg hennes brott." Judarna blev ju tagna till Babel. En del klarade det inte så väl. De gav upp, hängde upp sina harpor i pilträden och sa: "Vi orkar inte, hoppas längre." Andra tog del i det politiska livet som Daniel, men höll sig rena och deltog inte i hennes synder. Och de levde i Guds rike fast de levde i fjärran land. Men Gud säger att det kommer en tid när ni ska gå ut härifrån. Och om vi hoppar fram till slutet på samma kapitel. Det är otroligt allvarlig ton i det här sista som händer i historien. Vers 16. Ve, du stora stad som var klädd i fint linne, purpur och schalakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. Tänk vad stort och starkt och fantastiskt det har varit. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare, sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod de på avstånd och ropade när de såg röken från den eld som brände upp henne. Vilken stad är som den stora staden? Och de strödde jord på huvudet och grät och klagade högljutt: Ve över den stora staden, där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom. På en enda timme har den blivit ödelagd." Och Gud dömer staden. Och här slutar historien. Den slutar med att allt det som står för Babylon och det tänkandet och den världsbilden kommer att ha ett slut. Och när vi känner att vi kanske känner oss svaga, vi kanske känner oss fåtaliga och vi känner att det andra riket lägger sig över oss och det vill kväva oss, så kommer det aldrig att göra det. Det kommer aldrig att vinna till slut. Hur stort och starkt det än verkar, så finns det en annan stad som kommer att vinna till slut. Och det berättar ju Johannes om också i sin syn. Och när det här har skett då, när Gud sätter ett slut för historien, då kommer halleluja-kören i kapitel 19. Sen hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: "Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hem på henne för sina tjänares blod." Det kommer också en konsekvens för dem som har förstört landet. Förstört riket, förstört jorden. Och när allt går över i den nya tidsåldern, som ska vara evigt lång, då läser vi det till avslutning i kapitel 21. "Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden." Det som vi har längtat efter, det som det judiska folket har längtat efter i 2000 år och säger varje påsk, nästa år i Jerusalem. Och till slut så kom det judiska folket tillbaka till det fysiska, det jordiska Jerusalem och kunde bygga upp den staden. Det var ingen som kunde tro att det kunde ske. Men det skedde. Och det kommer en tid när det fullkomliga himmelska Jerusalem kommer också. Då kommer det ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Så det som går ända från, då kan vi börja från början, från lustgården. När Gud har skapat allt gott och så faller allt rakt ner. Men Gud är där redan från början och talar om att det kommer en tid där ormens huvud ska krossas och där Messiasriket ska komma. Och genom alla de här kamperna där Guds folk har känt sig nedtryckta, världens rike har varit stort och starkt och hotat att förinta allting för alltid. Men så kommer det alltid en våg där Gud plockar upp det igen. Och Gud visar på en framtid och ett hopp. Och det som händer, vi kan avsluta med det. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. När Babylon vill och hotar att fördärva allting och tror sig själv vara den slutliga segraren så kommer det inte att vara så. För Guds löften är trofasta även i vår tid och även i framtiden. Amen.